Lukas evangeliet 9, verserna 10-17. I lånebiblarna är de på sidan 1533. 1533. Så här lyder Herrens ord. Apostlarna kom tillbaka och berättade för Jesus om allt de hade gjort. Då tog han med dem och drog sig undan mot en stad som heter Betsaida. Men folket fick veta det och följde efter honom. Han tog emot dem och talade till dem om Guds rike. Och han botade dem, de som behövde hjälp. När dagen började gå mot sitt slut kom de 12 fram och sa till honom: skicka iväg folket så att de kan gå till byarna och gårdarna här omkring och få mat och husrum. Vi är ju på en ödslig plats här. Han sa till dem: ger ni dem att äta? Men de svarade: vi har inte mer än 5 bröd och 2 fiskar. Om vi nu inte ska gå och köpa mat åt allt det här folket. Det var omkring 5000 män. Då sa han till sina lärjungar: låt dem slå sig ner i matlag. Ungefär 50 i varje. De gjorde så och lät alla slå sig ner. Sen tog han de 5 bröden och de 2 fiskarna. Såg upp mot himlen, tackade Gud för dem, bröt bröden och gav åt lärjungarna för att de skulle dela ut åt folket. Alla åt och blev mätta och bitarna som blev över plockades upp, 12 korgar fulla.
När jag var runt 16 år gammal så bodde jag hemma i Uddevalla med mina föräldrar. Vårt bostadsområde, det låg lite utanför centrum. Så för att ta sig dit som man ville så fick man åka buss eller cykla. Ofta blev det att jag tog cykeln då till skolan, till kompisar och hem från kompisar. Och likadant gjorde min lillebror. En dag skulle min lillebror låna min gamla cykel för att ta sig hem från skolan. Jag minns inte om man hade ärvt min cykel eller om man fick låna den över dagen. Men i vilket fall så var den hans att förfoga över. Det han inte visste om var att det låset hade krånglat ganska länge på cykeln. Inte mer än att det gick att pilla upp låset med lite lirkande. Så min lillebror hade försökt låsa upp den här när han skulle hem från skolan. Men han stötte på patrull och lämnade cykeln för att istället åka hem med bussen. Väl hemma så fick jag veta då att cykeln, den stod kvar på en plats där man kanske inte vill lämna sin cykel över natten. Så vi gjorde upp en plan att åka dit och lirka upp låset och cykla hem med cykeln. Men här blev det besvärligt. Vi kom till cykeln och jag lirkade och lirkade. Men låset hade kärvat upp sig totalt. Det fanns liksom ingen mekanisk rörlighet kvar i låset, så det var helt orubbligt. Och nattens mörker, det hotade ju. Så vi bestämde oss för att vi bär hem cykeln helt enkelt. Det är en sträcka på 3 kilometer och uppförsbacke mesta delen av vägen. Men vi började stånka oss hemåt. Och det är ju ganska så otympligt att bära en stor cykel som inte kan rulla med styr och allt. Men det går framåt och när vi kommit en dryg kilometer så börjar regnet droppa ner. Vi tar en paus i en gångtunnel. Nu kanske låset tagit med sig lite, tänker jag. Och jag försöker lirka med det igen. Och igen. Men nej. Det sitter som berget. Så i det läget så inser jag att det här är ju hopplöst. Och jag drabbas av lätt desperation. Och i det ögonblicket så ber jag en tyst bön i mitt inre. Gud, hjälp mig här med detta. Och så får jag in nyckeln i låset igen. Och nu går låset upp som ingenting. Oj. Och min lillebror, han är ju snabb med att norpa cykeln och cykla hem. Och jag får en promenad hem i regnet. Men det gör mig inte så mycket. Jag har lärt mig att Jesus, han gör mirakel än idag. Och jag vandrar hem i frid och glädje. Så Jesus, han gör många mirakel och vi har närmare 40 av dem dokumenterade i Bibeln. Idag ska vi titta närmare på det tillfället då han mättar 5000 män ute i ödemarken. Det är det under som kallas för det första bespisningsundret, eller Jesu brödunder om du så vill. av det mirakel som vi läser om i Bibeln, så är detta det mest storslagna räknat i antalet deltagare. Det är också det enda mirakel som återges i alla fyra evangelier, utöver själva uppståndelsen. Så det verkar som att det ligger ett viktigt budskap i den här berättelsen, eller att Jesus visar oss vem man är på ett ganska grundläggande sätt. Jesu mirakel säger ju alltid något om Jesus själv, vem han är och vad han vill. Precis som våra handlingar talar om vilka vi är. Så vi börjar den här predikan i själva berättelsen om brödundret. Eftersom den finns med i alla fyra evangelierna, så försöker jag sammanföra dem i en berättelse. Så det blir predikans första punkt. I punkt nummer 2 ska vi titta på vad folket ville ha, vad folket önskade sig och varför de var på plats. Och i punkt nummer 3 ska vi se vad lärjungarna fick med sig från den här historien. Så punkt nummer 1, själva berättelsen. Jesus och hans lärjungar har haft ett fullspäckat schema under den tid som föregår brödundret. Jesus har skickat iväg lärjungarna att gå ut två och två och predika och förkunna Guds rike. Jesus gick själv runt, han också, till byarna runt om i Galileen. Och det gick rätt så bra för lärjungarna att ge sig ut på egen hand. Det nådde ut till folket. Glada i hågen så kommer de tillbaka till Jesus och berättar alla sina historier. Hur de kunde hela sjukdomar och driva ut onda andar. Så har de besökt plats efter plats och förkunnat Guds rike. Och man kan förstå att det ryktet om Jesus, det spred sig snabbt efter det. Men i samma veva som lärjungarna kommer tillbaka läser vi att de nåddes av ett väldigt tungt besked. De fick veta att Johannes döparen hade blivit dödad av kung Herodes. Med en halshuggning hade han fått lämna jordelivet. Han som banat väg för Jesus och gjort folket redo att möta honom. Så snacket det går ute i byarna om alla helanden som sker, och alla pratar om den här mannen som kallar sig Jesus. Ryktet om honom sprider sig till och med hela vägen upp till kung Herodes. Han blir lite nipprig. Vem är den här mannen? Är det Johannes som har uppstått? Frågar han sig. Honom halshögg jag ju. Så vem är det? Så det var en intensiv period för Jesus och lärjungarna. När de var samlade tillsammans så fanns folket ständigt närvarande omkring dem. Och de följde dem vart de än gick. De tog dit sina sjuka människor och väntade att de skulle lägga sina händer på dem. Det var så pass många som kom och gick hela tiden att de inte ens fick tid att äta. Ni som jobbat inom svensk sjukvård kanske vet lite vad jag pratar om. Så det är mitt uppe i allt det här intensiva arbetet som Jesus ger förslaget till lärjungarna att de ska åka över sjön och hitta en öde plats för att få vila upp sig och vara för sig själva ett tag. Och sagt och gjort. De drar över Genesarets sjö till andra sidan, den östra sidan som är lite mer ödemark. Och det ligger till i närheten av Betsaida som låg i den nordöstra delen av Genesarets sjö. Betsaida var en fiskeby som vi vet att tre av lärjungarna kommer ifrån. Det är Filippus och bröderna Andreas och Petrus. Och Betsaida gjorde sig väl som fiskeläge eftersom fisket där, det var väldigt bra. Vi har liksom Jordanfloden, alltså Genesarets sjö söder om den. Och Jordanfloden för med sig då mineraler och näringsämnen i vattnet ut till Genesarets sjö. Och det drar till sig fiskar, för fiskarna hittar då massa djurplankton där i området. Det blir liksom smaskens för fisken. Så de kommer dit och glufsar i sig. Och det är perfekta förutsättningar för en fiskeby. Helt enkelt. Fisken kunde man jäsa för att klara en längre tids lagring. Så det var smidigt att ta med sig ett lunchpaket, ett par fiskar och några bröd. När Jesus och lärjungarna far över sjön så kan inte folket låta bli att följa efter. De spanar efter båten och följer den längs med stranden. Allt fler hakar på folkmassan, män såväl som kvinnor och barn. Man får känslan av en snöboll som sätts i rullning där folket släpper allt som de har för händerna. Och går man ur huset från alla städer i omgivningen. Allt för att följa Jesus. Så när Jesus kommer fram i båten har det redan börjat fyllas på med folk på den här annars öde platsen. Jesus och hans lärjungar beger sig upp på berget och sätter sig där medan allt fler människor samlas nedanför dem. Kanske får Jesus lite egen tid med lärjungarna där på berget, en stund av samtal och vila. Men när Jesus så småningom höjer blicken upptäcker han att det är en väldig folkmassa som har samlats, tusen och åter tusen människor. Han ser ut över folket och känner medlidande med dem. Han kan inte låta bli att förbarma sig över dem. Varför? För att de är som får utan herde, vilsna och planlösa. Så han förbarmar sig över dem. Och det gör han genom att undervisa dem grundligt, skriver Markus. Han vill inte bara få det överstökat utan han lägger energi på att göra det omsorgsfullt och grundligt. Trots att han förmodligen själv var uttröttad både fysiskt och mentalt så gav han sig själv till folket. Och folket, de lyssnar. Lyssnar länge till Jesus fastän det börjar bli sent och hög tid för att äta mat. Lärjungarna, de blir rådvilla. Hur skulle de kunna ordna mat åt alla? Jesus vet precis vad han ska göra för att lösa situationen. Han vet precis vad som kommer hända härnäst. Men i det här läget så väljer han att utmana Filippus och frågar honom, var ska vi köpa bröd så att de får något att äta? Eftersom Filippus själv kom från Betsaida så kände han väl till trakten och det var vettigt att vända sig till honom för att rådgöra. Men Filippus, han är rådvill och svarar att bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få var sin bit. Filippus, han har ju förstås rätt i sak. Det räcker inte med 200 denarer eller 8 månadslöner för att mätta alla tusentals män, kvinnor och barn. Så han har ingen lösning i sikte. Men trots att Filippus inte kan ge något bra svar till Jesus så har Jesus ändå uppnått något med sin fråga. Vad kan då Jesus syfte ha varit med frågan? Han visste ju svaret. Jo, nu är det klargjort vilken omöjlig situation som de befann sig i. Det fanns inte en massa mat undanstoppad någonstans. Och det fanns inga pengar att köpa mat till alla. Det såg ganska hopplöst ut och Filippus svar klargjorde både för oss och för de andra lärjungarna att här såg det inte bra ut. Det fanns inga förutsättningar för att ordna mat åt alla. Men Jesus fråga till Filippus är också ett test av Filippus tro. Vad hade han precis varit med om innan de tog båten för att resa iväg och vila? Han hade ju vandrat runt i byarna i Galileen och själv helat människor genom den kraft som Jesus hade gett honom. Och Jesus hade gett honom makt över alla onda andar. Så i hans väg så blev sjuka människor helade och besatta människor blev befriade. Han hade fått se mirakel och under på så nära håll som det är möjligt. Men ändå så fanns det inte en tanke i honom om att Jesus skulle kunna lösa matfrågan. Han hade inte förstått att han kunde förtrösta på Jesus också i den här situationen. Det var inget han hade sett tidigare och det ingick inte i hans föreställningsvärld. Så han får sig snart en tankeställare som helt säkert smittar av sig till de andra lärjungarna också. Kanske talar Jesus till Filippus med samma ord som han gör vid ett senare tillfälle. Så länge som jag har varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Jag tror att också vi kan göra en lärdom här att vi förminskar Jesus för att vi inte känner honom tillräckligt väl. Ju bättre vi lär känna honom, ju mer växer han. Men om vi inte känner honom tillräckligt väl så har vi svårt att sätta vår tillit till honom. Om vi inte känner honom tillräckligt väl så underskattar vi honom. För vi tror inte mer om honom än det som vi har sett av honom. Det som händer sedan är att lärjungarna, de finner en pojke som har 5 rågbröd och 2 fiskar med sig i ett lunchpack. Och Jesus tar emot pojkens mat och ber dem sedan slå sig ner i matlag om 100 eller 50 personer. Och det var hela 5000 män på platsen utöver kvinnor och barn. Så med kvinnor och barn i följetåg så kan vi uppskatta att det säkert var 10-20 000 personer där för att lyssna på Jesus. Och de slog sig ner i det vårgröna gräset. Och Jesus tar bröden och fiskarna, tackar Gud för dem och börjar dela ut dem. Och när de delas ut så blir det fler och fler. Så Jesus skapar nya bröd och nya fiskar ut ur tomma intet. Han skapar färdigbakat bröd och fisk som är tillagad och redo för att ätas. Så det är helt nyskapat. Det är sammanbyggt av helt nya atomer. Och helt perfekt i sin design. Så vartenda litet fiskben sitter på sin rätta plats. Precis som i skapelseberättelsen i första Mosebok. Där Gud säger, låt oss göra ditt och datt. Så tänker jag att Gud säger, låt oss göra bröd och fisk till folkets glädje. Det är fadern och sonen som skapar bröd och fisk gemensamt. Brödet och fisken kommer från fadern genom sonen. Och sonen, han är intimt sammankopplad till brödet. Han förklarar det nästa dag att han är livets bröd. Den som äter av hans kött och dricker av hans blod har liv i honom. Han är livets bröd, brödet som ger evigt liv. Ja, han kom till och med in i världen genom brödhuset. Bet på hebreiska betyder hus och lechem betyder bröd. Så Jesus föddes i brödhuset i Betlehem. Och folket, de kalasar på allt brödet och fisken. Och det visar sig att det räcker gott för var och en. Precis alla blir mätta. Lärarna, de plockar upp resterna och det blir hela 12 korgar över. Så en korg för varje lärjunge att bära på. Så man ser med vilken precision som Gud utförde det här undret. 10 eller 20 000 människor får äta sig mätta. Och kvar blir exakt en korg med mat för varje lärjunge. Det fick bli lärjungarnas måltid. Och när lärjungarna har ätit upp så hoppas jag att det fanns rester kvar en korg för Jesus. Vi går in i punkt 2, vad folket ville ha. Vad folket sökte efter. Och vi hoppar fram till slutet av Johannes beskrivning av brödundret. I vers 14-15 så tar sig händelserna där en intressant vändning. Det står, när människorna såg vilket tecken han hade gjort så sa de, han måste vara profeten som ska komma till världen. Jesus förstod att det tänkte komma och göra honom till kung med våld. Och han drog sig undan upp till berget igen, helt ensam. Så vad är det som händer här? De förstår att Jesus är profeten som de väntat på under så många år. Och de är väl förtrogna med löftet om en stor profet som ska komma. Löftet som går tillbaks ända till Mose ord i 5 Mosebok. Kapitel 18, vers 15. En profetlik, det är alltså Moses som säger. En profetlik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk, från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. Så de förstår att Jesus är den här profeten. Han är ju lik Mose. Associationerna, de måste ha poppat upp till hur Mose ledde folket ut i öknen. Och Gud gav dem manna från himlen. Och nu har Jesus precis gett dem bröd ute i ödemarken. Bröd och fisk i överflöd. Och det står i texten att folket vill göra honom till kung med våld. De ville göra honom till kung med våld. Och det betyder inte att folket ville kidnappa Jesus och med våld tvinga honom att bli deras kung. Vad det betyder, det är vad de önskade och vad de drömde om. Det var att Jesus skulle leda en revolt mot romarna, mot ockupationsmakten. Och de ville bli befriade från det romerska oket och få tillbaka makten över landet. De längtade tillbaka till fornstora dagar, som när kung David regerade. Och de var fulla av förväntningar på att en ny kung skulle komma och ta makten och göra livet enklare för dem alla. Och de hade ju rätt i sak. Det är sant att Jesus är den utlovade profeten, Messias, Herrens moder. Men problemet var att deras Jesus, deras bild av honom inte var rätt. De tar helt miste om vem Jesus egentligen är. Det var fulla av entusiasm, men inte för hans verkliga person. De hade för ögonen en revolutionär frihetskämpe. En ledare som dessutom kan förse dem med fri tillgång till mat och till helanden. Och Jesus ser vilken risk som den här stora folkmassan utgör. Om de skulle gå till handling med att försöka göra honom till kung, skulle det få förödande konsekvenser. Så han handlar proaktivt. Han skickar iväg lärjungarna i båten tillbaks över sjön. Han befaller folkmassan han sänder iväg folkmassan och ber sig själv hemåt. Han ber sig själv upp på berget igen. Ursäkta. Så Jesus går upp på berget och ber. Sen är det inte konstigt att folket redan nästa dag söker upp Jesus och försöker övertala honom om att göra mer bröd. Jesus passar då på att blottlägga deras motiv. Och vi läser det i Johannes 6, vers 26. Där Jesus säger: ni sökte mig för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Så vad sökte folket? De sökte efter tillfällig fysisk mat, sitt personliga välmående, personligt självförverkligande, personlig bekvämlighet. På Jesu tid var kampen för bröd en hård och en livslång kamp. De hade inte ICA Maxi eller Coop Forum. De hade inte kylskåp där de kunde lagra färdigrätter från Findus. Så det var ett arbete att få varje måltid mat på tallriken. Dels var det ett jobb att införskaffa varor och sedan att förbereda maten inför tillagningen. Men det skulle också backas upp av arbetet ute på fälten, att plantera och sköta om sådden och sedan skördningen. Alla jobbade inom näringskedjan på varje liten nivå och livet, det var slitsamt. Det var inte många som kunde glida omkring på räkmackor. Och om någon dyker upp i den här vardagen och befriar människor från sina sjukdomar och ger dem gratis mat, så är det liksom himmelriket för dem. Så folkmassan, de följer Jesus. Även om de inte har fått uppleva ett bröd under ännu, så följer de eftersom de dras till den som helar människor. Förmodligen fanns det någonting mer eller mindre trasigt hos var och en av dem som följde honom. Något som inte stod rätt till, som behövde helande. De kom för tillfälliga mirakel, inte för eviga sanningar. När han började tala eviga sanningar, som vi ser i slutet av Johannes kapitel 6, då flyr de. Till och med de som var hans efterföljare. Många av hans lärjungar slutade att följa honom. Och de bara droppade av. De drogs till hans mirakel, men drog sig undan av hans förkunnelse. Grejen var ju den att de eftersökte kroppsligt välmående, kroppslig fulländning och kroppslig tillfredsställelse. Man kan säga att de sökte efter det som alla människor söker som står utanför Kristus. Det rörde sig inte om någon ädel strävan, utan de ville tillfredsställa sina egna lustar, tillgodose sina egna begär. Och ingenting har ändrats till idag. Det är precis vad folkmassorna söker efter också idag. Man kan alltid dra till sig en folksamling genom att lova ut svar på det som folket begär. Det spelar ingen roll om du kan leva upp till ditt löfte. Det kommer ändå att komma folk. Hur kommer det sig? För att desperationen, den finns alltid där. Folket, de är tillräckligt desperata. Och det är det som är lögnen. Att man kan gå till den här undergöraren och ge honom sina pengar och man får det liv som man önskar sig. Eller att man kan gå till Jesus, han helar dig och sedan väntar dig all framgång. Du kommer att leva i välstånd, alltid må gott. Bara kunna luta dig tillbaka när du känner vinden i seglen. Det samlar folk. Det kan samla ganska många människor. Med rätt typ av utfästelser så kommer folkmassorna snart att göra sig påminda. Och det är också vad vi ser pågå hela tiden. Men om du kallar på självförnekelse, att lämna sin mor och far och allt vad man äger. Om du kallar på omvändelse, att vara nedbruten, att sörja över sin synd, inse sin egen andliga nöd. Att ödmjuka sig själv, att offra sitt liv, att ta upp korset. Att vara trofast och lydig till Kristus, att sträva efter helighet, att utstå prövning, att vara förföljd och kanske lida och till och med dö som martyr. Ja, då kommer du inte få en stor samling folk. Inte på de premisserna. Så det gäller att hålla budskapet precis i linje med vad de ville höra. Så att det kliar lagom i deras öron. Vad var det då som lärjungarna fick i den här historien? Punkt nummer 3. Jesu brödunder är mångbottnat. Jag tror att för folket som fanns på plats när det begav sig så var det mest av allt ett magnifikt under av en efterlängtad profet. För lärjungarna som var med bakom kulisserna, som man skulle kunna säga, de fick med sig så mycket mer. De fick en inblick i Guds avsiktliga handlande. De har fått se längtan efter vila och privatliv bana väg för en folksamling i ödemarken. Som i sin tur banat väg för känslor av medlidande och förbarmande. Och på det så följde ett avtrubbat konstaterande att stå inför en omöjlig uppgift. Och det banade väg för en kraftuppvisning som ingen människa skådat förut. Allt detta har varit en enda stor lektion för lärjungarna med Jesus som läromästare. Vad fick de lära sig av allt det som skedde? Och vilka praktiska lärdomar kunde de dra som de kunde ta med sig ut i vardagen i sin förkunnelse och som vi kan ha nytta av? Jag ska gå igenom ett antal korta lärdomar. Jag kommer inte ge några referenser tillbaka till texten så du får försöka upptäcka de kopplingarna själv. För det första så lärde han lärjungarna att dra sig undan från onödig fara. Det ligger ingen vinst i att bli martyr för sin egen skull. Vår självbevarelsedrift säger oss att vi drar oss undan från onödig fara. För det andra så lärde han dem att det var viktigt att söka vila och ensamhet för att återhämta sig och samla nya krafter inför kommande arbete. Jesus själv behövde vila och han vet att lärjungarna behövde det. Han vet att också vi behöver vila. En plats för ensamhet, tystnad, tröst och återhämtning. För det tredje så visade han lärjungarna hur viktigt det är att spendera tid med det som du arbetar tillsammans med. Lärjungarna, de behövde varandra. De behövde tid tillsammans. De lyfte varandra så att de besatt en gemensam styrka. Jesus värdesatte deras inbördes gemenskap. För det fjärde så lärde han lärjungarna om medlidande. För dem som lider brist. Han visade dem Guds eget hjärta som är ett hjärta som krossas inför människors behov. Han bryr sig inte bara om våra andliga behov utan också våra fysiska behov. För det femte så lärde han dem vad det innebär att visa på Guds omsorgsfulla hjärta. Det innebär att offra sin egen ledighet och vila för att istället möta behoven hos andra. Och det är en viktig lärdom, för det är lätt hänt att man hamnar i det. Att det känns mest rätt att prioritera sin egen fritid. För det sjätte så visade Jesus genom den här historien att när du möter människors fysiska behov så undervisar du dem också om sanningen om hans rike. Du kan inte bara ha ett socialt evangelium. Det är inte tillräckligt att göra det som människor behöver materiellt. Och vi ser att när Jesus utförde helanden så undervisade han människorna om olika aspekter av Guds rike. Han såg till deras fysiska, deras kroppsliga behov och tillgodosåg de behoven, men inte utan att försöka leda dem till en förståelse av sina andliga behov. När du försöker hjälpa någon genom praktiska saker så ska syftet också vara att leda dem rätt också i anden. För det sjunde så lärde Jesus lärjungarna att lyda även om de inte förstår varför de ska lyda. Kan du tänka dig hur det såg ut för de här 12 männen att försöka hantera alla dessa tusentals människor när de skulle få dem att bilda grupper om 50 och 100 personer för att servera dem mat som de inte hade, som de inte kunde köpa. Men de gjorde det, de lydde Jesus. När allt var klart kan man tänka sig att de tänkte: oj, om något sånt här ska hända, om något sånt här kan hända när vi lyder Jesus, fast vi inte förstår vad utgången ska bli, då får vi aldrig släppa taget om vår lydnad till honom. Så underbara saker som kan hända när vi lyder. För det åttonde så finns det en lärdom att göra i att göra saker med välbehållen ordning. Gud är en ordningsam Gud, en vän av ordning. Paulus nämner det när han skriver till korinterna, när han uppmuntrar dem till att hålla ordning och att uppträda värdigt. Gud är en vän av ordning och han vill inte ha en tjurrusning efter mat. Så Jesus ser till att folket sitter i väl uppdelade grupper som lärjungarna lätt kan betjäna. Gud är inte oordningens Gud utan fridens. För det nionde så visade Gud prov på rättfärdigt förvaltarskap. Ingenting lämnades kvar när alla ätit upp, utöver de 12 fulla korgarna som lärjungarna fick ta över. Så ingenting blev bortkastat eller lämnades att förgås. Gud förvaltar rätt sina omätliga krafter, sina omätliga tillgångar. Hur mycket mer ska inte vi då förvalta våra begränsade krafter och tillgångar? För det tionde så lärde han lärjungarna att Gud är generös. Alla fick det som de önskade och alla blev mätta. De åt så mycket som de ville. Gud är inte en Gud som delar ut små bitar bit för bit, utan han fyller vår bägare till bredden. Så när vi delar vår tro med andra människor ska vi möta deras hjärtan med Guds hjärta, som ett hjärta som flödar över. För det elfte så lärde Jesus lärjungarna att förkunnelse handlar om att försörja andra, inte dig själv. Han säger: ge mig vad du har och vi ska ge det till dem. De fick inte någonting att äta förrän de hade delat ut all maten så att alla fick vad de önskade. Man kan föreställa sig att de frågade varann: hur länge ska det fortsätta komma nya fiskar, nya bröd? Vad händer om det tar slut innan vi har hunnit äta något? Men det fanns tillräckligt. De behövde gå omkring och plocka upp det, men sett till den totala mängden så fanns deras mat där. Lärdomen är att vi är kallade att se till andras behov och att Gud ser till våra egna behov. Det var han sa i Matteus kapitel 10 när han bad lärjungarna att inte ta med 2 mantlar och en stav. Han säger: bara gå ut och ge av dig själv och ta inte betalt av någon enda person. Och jag ska se till din försörjning. För det tolfte är en lärdom att vi lär oss att dela med det som inte har. Jag tror Jesus inte tog en egen korg eftersom han önskade att lärjungarna skulle lära sig att dela med sig till honom. Det är en viktig lärdom. Av allt som han ger oss så behöver vi ge tillbaka till honom. Han har gett oss tid och han vill att vi ger tillbaka till honom vår tid. Han har gett oss förmågor, andliga gåvor, pengar och ägodelar. Allting har kommit från skaparens händer. Han ber att vi delar det med honom och det är vad förvaltarskap innebär. Den trettonde lärdomen är att vi ska lära oss att förtrösta på Guds kraft. Att lösa det som för oss verkar omöjligt. Lärjungarna sa att vi har inte mat och vi kan inte skaffa det heller. Och han säger, det är precis där som jag vill ha er. Nu kan jag lära er att när ni kommit dit hän att ni inte har det och inte kan skaffa det. Förtrösta på mig så ska jag ordna det. Och det leder oss in i den fjortonde lärdomen. Vilket är att börja med dina egna tillgängliga resurser. Även om det är smått, lita på Gud att han gör det stort. Det är otroligt när du tror att du inte har något alls att komma med och i slutändan så har du mättat tusentals personer. Gud kan använda små ting. Han använder en bebis gråt för att vidröra hjärtat hos faraos dotter. Han använder en slunga och en sten för att ge sitt folk seger över ett annat land. Han använde en fattig änka med ett litet mål mat för att uppbära en profet. Så en sista lärdom är att Gud vill sörja för människors behov genom oss. Efter att Jesus tog det lilla han hade och bröt det så delade han ut det till lärjungarna. Lärjungarna stod mellan honom och folkmassorna. Och vi står också mellan honom och folkmassorna. Och Gud vill mätta dem genom oss. Det är vår uppgift som ligger öppen framför oss. Vi står mellan Kristus och en värld i nöd. Vi ska be tillsammans. Far, låt ditt rike komma. Låt Jesus få bli sedd för den som han är. Som den rättmätige kungen i ditt rike. Låt folket i vår stad förstå vilken kärlek han har visat oss. Den kärlek som han visade när han lämnade dig för att träda in i vår värld som en människa av kött och blod. När han nedsteg hit på jakt efter oss, förlorade syndare. När han gav sig själv som offer för våra synders skull. När han på korset gav bort sitt eget kött och blev till bröd för syndare som tror. Amen.